Capri.
En podd om historiska öden och äventyr.
Med Elin och Tove.
God kväll, Tove.
God kväll.
I förra veckan gjorde vi nedslag i en stor händelse.
Ja.
Ett skede som hade betydelse för historien, som släppte ringar på vattnet och allt det där.
Ja.
Men Lappri kanske kan kallas kontrasternas podd.
Ja.
Vi kallar oss för kontrasternas podd från och med nu.
Okej.
För idag ska vi tvärt emot titta på själva motsatsen, alltså en händelse av ingen betydelse alls.
Oh.
Egentligen. Kanske lite då för de som var med, men ja.
Okej, nu är jag väldigt intresserad.
Vi ska till Örebro, och jag menar inte att det inte händer någonting i Örebro. Örebro har haft stor betydelse historiskt och så, men just nu i året 1836.
Då kanske det inte händer så mycket i Örebro, eller?
Örebro har lite över 4000 invånare då, i stadsdelarna norr och söder. Och då som nu ligger ju Örebro slott mitt i alltihop, omfluten av Svartån.
Ja.
Och då som nu ligger också Örebro rådhus vid Stora torget, eller Stortorget.
Ja.
Men 1836 handlar om en betydligt blygsammare byggnad än den som finns i våra dagar.
Mm, är den nyare?
Ja, den är från 1860-talet och
okay.
Väldigt, väldigt pampig. Men egentligen byggnaden intill rådhuset som vi ska besöka är afton,
aha,
nämligen Societetshuset.
Mm-hmm.
Det uppförs på 1790-talet och bedrivs sedan 1815 i bolagsform som Societetsbolaget.
Mm-hmm.
Och det fungerar ju som centrum för borgerskapets sällskap och nöjesliv tills det slukas av lågorna vid den stora stadsbranden 1854.
No.
Men 1836 då blomstrar Societetshuset, eller Societén som det också kallas.
Mm-hmm.
Högst upp ligger en teater som nyttjas av kringresande teatersällskap. På andra våningen hittar vi sällskapsrum och festvåning som används för assembléer, baler och konserter.
Mm-hmm.
Och i bottenvåningen ligger Mamsell Rosings restauration.
Madame Rosings restauration, är det någonting i stil med det Anna Karlström bedriver i Stockholm under ungefär samma tid, eller?
Det skulle man kunna säga, minus bordell då.
Aha.
Kristin Rosing är en av fyra kvinnor i Örebro som har rätt att idka spiskvarter i staden.
Mm-hmm.
Och det gör Mamsell Rosing då genom att arrendera kök och matsalar i Societén för utskänkning och utspisning av högre klass.
Ja, så det är lite lyxkrog hon driver?
Ja, det är lite av Örebros grädda som hör till hennes gäster.
Ooh.
Herrar med bildning och rymlig portmonnä, för som de allra flesta näringsställen under första hälften av 1800-talet så är Mamsell Rosings restauration en typisk manlig miljö.
Men det är inte en bordell alltså?
Men hon har kvinnlig upppassning. Annars är det karar här.
Okej, okay, okej. Okay. No girls allowed at Madame Rosing alltså.
Och nu är klockan omkring 11 på kvällen, fredagen den 11 mars. Och hos Mamsell Rosing sitter fortfarande ett antal gäster och superar.
Mm-hmm.
En teaterföreställning har nyss gått av stapeln. Schillers Rövarebandet framförd av den halska skådespelartruppen. Och teaterpubliken håller som bäst på att lämna Societén för att gå hem.
Mm.
Mamsell Rosing står i köket. Kanske undrar hon när hennes gäster också ska bege sig hemåt så småningom. Det börjar bli lite sent nu.
Men bor hon där också? Eller?
Ja. Och hon blir ytterst bestört och häpen när en av hennes anställda, Mamsell Spångberg, kommer inspringande.
Okay.
Hon är upprörd för hon talar om för sin matmor att det är slagsmål inne i matsalen.
Oh my god, alltså krogslagsmål.
Ja, men det här är inte ens ett krog, det är ett bättre ställe.
Ja, men alltså grejer som händer på Café Opera.
Det är två karlar som slåss med varandra.
Oh.
Ja, eller åtminstone är det en kar som slår på en annan.
Ja, men skit ska skit ha, Elin.
Mamsell Rosing har faktiskt lite svårt att tro på vad hon hör. Hennes restauration är ingen simpel krog. Hennes gäster tillhör samhället så kallade bättre.
Ja, men de slåss. Styr upp det här, Mamsell Rosing.
Förutom det så vet hon att borgmästare Ålund, som dessutom är polischef i staden, sitter inne i matsalen och spisar afton med assessor Wilson. Det här låter helt vansinnigt.
Är det de två som slåss?
Nej.
Nej, men han kan gripa in och ta typ ett nacksving på de som slåss.
Man skulle ju tro det. Nej, hon måste helt enkelt se efter, och det är just vad hon gör. Och redan hon kommer in i matsalen så hör hon till sin förskräckelse att något tumult verkligen äger rum där inne. Och sen tar det bara en bråkdel sekund för henne att se vad som händer. I soffan i matsalen sitter, eller snarare halvligger, en kar. Och över honom står en annan och utdelar knytnävslag.
Oj, nej, men då är det en som ligger och en som slår på.
Det tar ytterligare en bråkdel sekund för Mamsell Rosing att identifiera männen. Men hon känner dem båda väl. Han på soffan, och nu ser hon dessutom att han blöder från ansiktet.
Det är Carl Jonas Love Almqvist!
Det är brukspatronen och boktryckaren Per Magnus Lind. Och hans anfallare är underlöjtnanten vid livregementets husarkår, greve Sven Robert Löven.
Oh, så det är två, alltså det är riktigt högt uppsatta herrar.
Den här scenen är fullkomligt förbluffande för Mamsell Rosing. Men vad som förbluffar henne ännu mer, är att ingen gör någonting.
Nej, vad är det som händer? De stirrar eller tar kort med mobilen? Eller?
Som sagt, borgmästare Ålund sitter i lokalen. Ja. Och han gör ingenting för att avstyra misshandeln. Och där är ryttmästare Westfält, han är också vid livregementets husarkår, gör inte ett dugg.
Ja, men vad fegt!
Doktor Ingman, ingenting. Ett antal löjtnanter och en kvartermästare, intet, nada.
Åh, herregud, hoppas hon kan outa dem här för det.
Mamsel Rosing förstår att det kommer an på henne, en ensam kvinna, att försöka få bort greve Löven från brukspatron Lind innan någonting går riktigt överstyr. Och på något sätt lyckas hon. Kanske återfå Löven en smula av sin besinning när han inser att värdinnan gått emellan. Hur den är så får Mamsel Rosing med Mamsel Spångbergs hjälp in Lind på sin egen sängkammare.
Okej, så han bor också där? Eller hennes sängkammare?
Ja. Ja. Vad som utspelar sig direkt därefter, om Löven tar till flykten, vilka som stannar kvar i matsalen för att se vad som ska hända nu, det vet vi inte så mycket om. Det vi vet är att Lind blir utsläppt genom en sidodörr. Kanske för att skona spillrorna av hans stolthet och kanske också för att inte riskera att Löven eller någon av hans kompisar står och lurpassar på Lind utanför restaurangens huvudingång. Lind har tyvärr förutom stoltheten också förlorat sin mössa.
Nej!
Vad tror du att man pratar om i Örebro nästa dag?
Jag tror att man pratar om att de här två har spöat på varandra inne på Mamsel Rosings etablissemang.
Det gör man definitivt.
Åh, men det här är typ det största som har hänt i Örebro på hela 1836.
Och det som är roligt är att snart så nog så pratar man faktiskt om det här i resten av landet också. Det kanske hände väldigt lite överlag 1836.
Okej, så det här blir ett slagsmål på den här krogen i Örebro. Förlåt, inte krog, förlåt Mamsel Rosing, men... Okay.
Mansel Rosings spiskvarter blir rikskänt ett tag. Men innan vi går mer in på det så ska vi bara stanna upp lite fort och titta lite närmare på de här bekantskaperna vi precis har gjort. Kristin Rosing föddes i Norge som då var danskt till norsk mamma och svensk pappa. Mm-hmm. Bataljonsfältskären Fredrik Rosing sedermera även häst- och kreatursläkare. Någon gång flyttar familjen över till Sverige och Kristins karriär börjar som piga, först i privata hus, bland annat på Skogaholm, herrgården som finns på Skansen idag.
Oh, där har jag jobbat också.
Ja, jag vet.
Oh, hon är
Men sen börjar kollega. Hon ta sig in inom vad vi kan kalla restaurangbranschen. Mm-hmm. Mamsel Rosing flyttar till Örebro 1819 och inom 10 år driver hon gästgiveri mm-hmm. och förestår serveringen vid Adolfsbergs hälsobrunn precis utanför Örebro under säsongen. Mm. Och så småningom tar hon över restaurationen i societetshuset och då har hon nog kommit så långt man kan komma som näringsidgerska i Örebro. Mm. Hon gifter sig inte men får en dotter som tyvärr dör som nyfödd.
Nej.
Och senare tar hon sig an en föräldralös flicka som fosterbarn.
Okej, så hon har ett fosterbarn där också?
Ja, mm. på något sätt, ingen aning hur, har Mamsel Rosing också köpt en hel stadsgård i Örebro, nummer 136-137 på Söder, där hon inte bor själv men hyr ut lokaler och bostäder till handelsmän och en och annan häradshövding. Så...
Men det är väl en extra... cash. Ja. Liksom lite extra. Det gjorde ju Madame Karlström också. Hon hade också bostäder hon hyrde ut.
Ja, så det här är lite av en kapitalist och säkert någon att räkna med i Örebro.
Hon är entreprenör faktiskt.
Sen har vi greve Sven Robert Löven. Och jag ska vara helt öppen här. Jag gillar inte den här jäveln.
Okay.
Det kanske färgar lite av den här historien.
Jag vill veta mer.
Typisk överklassbakgrund, född i Stockholm. En eller ett par terminer i Uppsala max och där slåss han säkert bara med gesäller.
Okay.
Mm. Det är min gissning i alla fall. Officersexamen, officersfullmakt, först Svea artilleriregemente och sen livregementets husarkår då. Innan den här historien utspelar sig har han dömts 2 gånger för misshandel och står under förmyndare. Vet inte om de här 2 sakerna har med varandra att göra.
Just
man kan ju faktiskt begära själv att bli satt under förmyndare.
Mm.
Om man tycker att det är svårt att ha egna pengar och sådär.
Mm-hmm.
Per Magnus Lind är 3:e generationen boktryckare och förläggare i Örebro. Och bara året innan tog han över den stora tryckeri- och förlagsrörelse som hans avlidne far Nils Magnus Lind byggt upp med mycket stor framgång.
Får jag fråga nu? Är det någon av dem som har tryckt julfisken?
Nej. N.M. Lind är under en tid landets största boktryckeri och förlag.
Mm.
Mycket psalmböcker och katekeser. Om du hittar någon sån här lång katekes eller någonting på en loppis som är från tidigt 1800-tal, garanterat tryckt av N.M. Lind Örebro.
Okej. Okay. Mm.
Sonen Per Magnus kan även kalla sig brukspatron och det kan han göra eftersom han äger Axbergs Hammars bruk.
Mm.
Som konstigt nog inte är ett pappersbruk. Det hade ju lirat ganska bra med tryckeri.
Ja.
Så. Nej, det är ett järnbruk.
Okay. Mm.
Och den har han också ärvt efter pappa och han äger även herrgården Trystorp slott i Närke.
Okay.
I mars 1836 har Per Magnus just fyllt 29 år och om mindre än en månad ska han gifta sig med Johanna Aquilina Ulmgren. Vi får hoppas att såren och blåmärkena hinner läka tills dess.
Ja, det kan ju bli lite jobbigt om man står där i kyrkan med liksom en...
Men det här går ju faktiskt djupare än så. Mm. Tror du att boktryckare Lind låter den här misshandeln passera som ett litet pojksträck?
Jag tror att han använder all sin makt, alltså sina bokpressar, på att sprida skit om Löven.
Ja, för greve Löven, han ångrar sig inte och skickar inte ett blomogram med en ursäkt nästa dag.
Men han gör inte det?
Nej, han gör inte det.
Men vad är det här för snubbe?
Nej, alltså det här är ju inte bara blodvite, det är heder och ära och det är rättvisa det handlar om här.
Så nu ska han, kommer han kansla Löven?
Lite mindre än en vecka efter misshandeln lämnar Lind in en stämningsansökan till Örebro kemnärsrätt.
Mm-hmm.
Han begär att både löjtnanten greve Löven och ryttmästare Westfeldt ska tilltalas för brott, Löven för själva misshandeln och Westfeldt för att han hotade Lind och egenskap av Lövens förman för att han uppenbarligen inte har disciplin över sina underordnade.
Oh.
I stämningen redogör Lind väldigt utförligt för sin version av händelseförloppet och han vill särskilt att rätten ska lägga vikt vid att det var Löven som lockade in den lyckligt oväntade och oskyldige Lind i matsalen under förvändningen att han ville tala med honom. Men istället fick ju Lind stryk.
Men känner de varandra innan?
Vad tror du?
Jag tror att de känner varandra innan. Jag tror inte att han är ett random offer de bara valt ut för att spöa på inne på Mamsell Rosings etablissemang.
Det Lind trycker på här är att misshandeln ska ha skett överlagt och med försåt och det bör man se särskilt allvarligt på.
Det är särskilt allvarligt, det är planerat det här.
Lind är väldigt, väldigt hjälpsam faktiskt. Han har läst sin lagbok här, kanske till och med tryckt den, det vet jag faktiskt inte.
Det är det jag tänker.
Lind tryckte väldigt mycket lexikon och den typen av litteratur. Han föreslår att kemnärsrätten tittar på missgärningsbalkens 20, 21 och 35 kapitel. Och de kan du utan till.
Ja, det kan jag, men jag tänker inte säga dem.
Om hemfrid och rån, om allmän landsfrid och vägfrid och om köttsårslag, kindpust och hårdrag respektive.
Okay.
Men enligt Linds bedömning ska de här lagrummen behandlas som edsöresbrott. För han tolkar lagen så här att Löven och Westfeldt som representanter då för krigsmakten har brutit mot den frid konungen svurit haver att hålla undersåtare sina.
Åh, det här våldskapitalet vi pratar om.
Då skulle rätten nu hålla med honom att det här är edsöresbrott så blir straffen betydligt högre än annars. Och Lind, han vill helst ha greve Löven på fästning ett år. Minst.
Ja, men det kan han ta. Man får inte spöa på folk faktiskt.
Fast Lind, han är inte särskilt optimistisk. Jag känner allt för väl hur strängt det allmänna omdömet skulle utfallit om i omvänd ordning det varit jag som under åsidosättande av sedlighetens, den allmänna bildningens, ärans och laglydnadens fordringar emot löjtnanten herr greve Löven hade förfarit så som han förbrutit sig emot samhällsordningen och mig.
Okej, så han är lite offerkofta. Det är lite så här stack. Ja, det är ju synd om honom, men det är också... Tänk om det hade varit tvärtom, då hade det varit ännu mer synd om honom.
Det är så jävla synd om Lind. Jag känner allt för väl, och löjtnanten herr greve Lövens egen erfarenhet känner må hända ännu bättre hur våldet emot enskilda medborgares, de ut i lagarna försäkrade frid, med penningar försonas. Och det är troligt att löjtnanten herr greve Löven vid den förmodade lindriga straffbestämmelsen ej kommer att fästa mera avseende vid detta än vid föregående tillfällen av samma beskaffenhet och art.
Mm.
Linds inlaga är mycket omfångsrik och precis lika pompös som de här exemplen här, och han avslutar med en lång lista på alla vittnen som domstolen bör kalla och ett läkarintyg från dagen efter misshandeln.
Ja, för det var ju ganska tunga vittnen där inne ändå.
Läkarintyget noterar en större blånad under vänster öga, flera mindre på vänster sida av ansiktet, pannan och vänstra delen av huvudet betydligt svullna.
Men gud!
Skadorna är inte allvarliga, hälsar en doktor Hallberg, men vittnar om ett betydligt förövat våld.
Ja, nej men det här är ju inte okej. Det här
Det här är ju inte okej.
Nej, men fy, vilken vidrig...
Sen börjar de officiella domstolarnas kvarnar och mala. Men Lind hoppas mer på det allmänna vettets domstol, som han uttrycker sig. Så vad göra? Ja, men det har ju du redan gissat.
Han kommer kansla honom.
Han har definitivt en fördel i och med att han äger en stor tryckerirörelse. Och det lilla bladet Örebro tidning.
Ja, men gör det. Bara häng ut den här jäveln nu. Bara gör det.
Klart, han trycker hela stämningen som bilaga till tidningen. En fin söndagsbilaga. Nej, det är faktiskt en lördag. Den kommer bara ut på lördagar.
Ja, men då kan man sitta och läsa den på dass.
Så 26 mars kommer hans stämning upp som bilaga till Örebro tidning. Och snart är det då inte bara Örebro tidning som skriver om den här händelsen. Våldet mot boktryckare Lind blir en rikstäckande nyhet. Stockholmstidningen Aftonbladet publicerar så småningom löjtnant Lövens och ryttmästare Westfeldts svar på Linds stämning i Örebro kemnärsrätt. Den väljer Lind att inte publicera i sin egen tidning.
Nej, okej. Okay, men...
Lite kort här vad Löven säger. Han vill förklara vad som egentligen hände.
Okej. Mm.
För det första, säger han, så lockade han inte alls in Lind i matsalen. Nej, Lind gick in dit av egen maskin och när Löven fick syn på honom hade han blivit påminn om de skymfliga tillmälen som Lind vid flera gånger ska ha gjort mot Lövens kamrat.
Okay.
Löven gick därför fram till Lind och uppmanade honom att be om ursäkt, vilket ledde till 10 minuters tjafsande och när Lind bara krånglar och dessutom uppträdde retsam och trotsig. Och istället för att be om ursäkt utmanade Löven att verkställa sitt hot. Ja, vad skulle Löven göra?
Ja, det finns ganska många saker du kan göra istället för det där.
Till sitt försvar för Löven, sitt varma ungdomsblod och förolämpade kamratkänsla.
Nej,
släpp det. Du tycker inte det håller?
Nej, jag tycker faktiskt det är ett väldigt...
Är det lappri?
Det är ren lappri.
Ja. Han nekar inte till misshandeln, för det skulle vara ganska omöjligt att göra. Men han hävdar att ryttmästare Westfeldt inte hade någonting med saken att göra. Och han ångrar sig inte. Lind fick vad han förtjänade. Det enda Löven beklagar är att det hela utspelade sig offentligt. Det är ju synd.
Det var ju tråkigt.
Och så passar han på att stämma Lind tillbaka för motsvarande ärekränkning och för försök att väcka åtal på falska grunder.
Ja, men skärp dig.
Westfeldt hänger med på ett hörn här och han, men jag håller med vad han säger och medger att nej, han kanske inte skulle ha hotat Lind. Men han var inte i tjänst den kvällen, så han hade ingen skyldighet att hålla Löven i skinnet och nej, han har inte så mycket, han har ingenting med det här att göra faktiskt.
Okej, så gud, men vilka jävla snubbar.
Utanför det allmänna vettets domstol, alltså i den riktiga domstolen, hålls förhör med kärande, svarande och ett stort antal vittnen i slutet av mars. Och av protokollet får vi en okej bild av vad som hände den där kvällen, fast med ett par frågetecken.
Okej. Vad hände? Vad säger vittnena?
Ett av frågetecknen först och främst är om huruvida Lind verkligen lockades in med försåt av Löven, men där står ord mot ord. Och det andra stora frågetecknet är varför? Vad hade Löven för motiv till misshandeln?
Ja, men gör det då.
Det måste väl mycket till att en högadlig officer ska puckla på en annan kar inför ögonen på så kallat bättre folk och på allmän plats.
Ja, fast om han är sådär att han saknar spärrar, då...
Spåren leder till en annan medlem av livregementets husarkår, en liten underofficer. Och det är 19-årige greve Gustav Ludwig Hamilton.
Okay.
Han är sergeant och så kallad gradpasserare. Det vill säga han är på fast track till att bli officer och yrkesmilitär. Han ska typ bara sitta av lite tid, kanske ta någon examen, sen är han inne.
Ja.
Och en kväll, ingen verkar kunna uppge exakt när, är han själv på Mamsel Rosings spiskvarter för att äta kvällsmat.
Mm.
Och det är där trubblet börjar. Vi kanske får ursäkta lille Hamilton med att han bara är 19 år.
Mm.
Men en greve borde kanske ändå veta bättre, för man går inte på ett bättre spiskvarter i stallrock och fodermössa.
Men då hade han gjort det?
Ja, det är exakt vad
lille
Hamilton
Ludwig
gör. Alltså det är lite som att gå på operakällan i blåställ.
Ja.
We live in a society.
Mjukisbrallorna, ja.
Han kanske får lite sneda blickar, men det är ingen av de andra gästerna som säger någonting för en Hamilton ska
han
gå.
Blir lite stoppad i dörren så här, stopp. Här är klädkod.
Då möter han en person som på väg in slår av Hamiltons hans mössa. Eventuellt kastas han också ut på torget. Det finns lite motstridiga uppgifter här.
Va?
Hur som helst blir Hamilton väldigt kränkt och upprörd. Han hämtar sin mössa och så springer han tillbaka in på restaurationen och hotar. Ni ska få se vad det kostar att kasta ut min mössa.
Men gud, gå hem, gå och lägg dig.
Boktryckare Lind som råkar befinna sig i lokalen tänker högt. Vad skulle det kosta att kasta ut hela karn?
Oh, those be fighting words.
Märk väl att det aldrig i hela historien är någon som pekar ut Lind som personen som slog av Hamilton hans mössa.
Ja, för det är det jag undrar. Är det han som har slagit av mössan?
Nej, det är det inte. Denna gärningsman verkar förbli okänd och ostraffad. Han begick det perfekta brottet.
Bara en okänd person som kastar iväg en mössa och bara haha, och sen försvinner in i skuggorna. Åh, vilken spänning.
Vad som händer direkt sen är inte heller helt klargjort. Min teori är att Hamilton storgråtande springer till sina äldre regimentskamrater och ber dem hämnas honom den här oförrätten.
Amen.
Och löjtnant Löven svär att ge lille Hamilton upprättelse och hela kårens vägnar.
Amen, gud vad
det är min hypotes.
Okay,
Oavsett så kommer flera officerare vid regementet vittna om att de dels hört, dels själva snackat skit om Lind. Bland annat sagt att han är en lymmel som förtjänar stryk. Det verkar i alla fall kåren vara överens om.
Okay. Mm.
Så vad är det Lind har gjort då, förutom att vara lite spydig mot Hamilton efter att någon annan slog av honom mössan?
Yeah.
Det vill ingen svara på. Löven och Westfeldt påstår att Lind ska ha kränkt Hamilton med ut i honom värdiga ordalag och pöbelspråk vars innehåll anständigheten förbjuder meddela.
Okej, så han har bara sagt jättefula ord.
Så Lind kontrar ju med, och med all rätt, att de bägge officerarna dels vägrar klargöra det pöbelspråk de anklagar honom för, dels att de inte producerar vittnesmål som stärker den anklagelsen, Och dels att vad Lind än kan ha sagt, och enligt honom själv så har han inte sagt någonting alls, så kan det knappast vara värre än vad Löven och Westfeldt säger till honom den här kvällen, den 11 mars, på Mamsel Rosings restauration.
Ja, men varför? Han är ju en vuxen boktryckare. Varför skulle han ha beef med någon 19-årig underofficer?
Du, vi återvänder till Mamsel Rosing och försöker konstruera hela det här händelseförloppet. Ja. Det här skulle vara jättebra som dramatisering, men vi har inte budget, tyvärr.
Det vore fantastiskt. Vi kan ha en skådespelare och sen musik och...
En annan gång. Klockan är strax för 11. Ryttmästare Westfeldt står vid brännvinsbordet. Borgmästare Ålund, assessor Wilson, doktor Ingman och diverse officerare sitter i matsalen, bland andra greve Löven. Upppasserskorna Spångberg, Edberg, Norberg och Widblom håller ställningarna och Mamsel Rosing styr över hela riket från köket. Kvällens teaterföreställning tar slut och Per Magnus Lind går tillsammans med fästmö och blivande svärmor och svägerska ner genom societetshuset till bottenvåningen, där ingången till Mamsel Rosings restauration då ligger.
Ja.
I Linds version kommer Löven ut med orden: "Förlåt mig, får jag tala ett par ord med herr Lind?" Varpå Lind, glad som en lärka, ska ha följt med honom in i matsalen. I Lövens version kommer, som sagt, Lind in själv. Och när Löven får syn på sin nemesis, ja, då svallar hans heta ynglingablod.
Ja, för det där med mössan.
Det refereras ganska mycket till det här ungdomsblodet.
Ja.
Så vi ska ha en liten tävling här för dig, Tove.
Ja.
Hur gammal tror du Löven är? Och du får alternativ här.
Okay.
Är han 20, 21 eller 24 år gammal?
Oh, han är 24.
Du, det här var en kuggfråga, sorry, lite taskigt, men han är 28 år gammal.
Nej, men alltså släpp, då är faktiskt den här frontalloben faktiskt färdigutvecklad.
Helt jäkla färdig.
Du, gå hem.
Så, vi kommer aldrig få klarhet i om han blev inlockad eller inte. Men i övrigt så verkar både Lindlöven och vittnena vara ganska överens om fortsättningen.
Mm-hmm.
Löven ryter: "Ni har burit er åt som en förbannad fähund mot greve Hamilton. Och endera ska ni bedja honom om förlåtelse här öppet i bordet eller och taga stryk."
Oh.
Westfeldt lämnar kanske lite motvilligt brännvisbordet och går fram till Lind och hytter med näven och säger: "Att en sådan fähund och lummel ber om förlåtelse bryr vi oss ej om. Nej, stryk ska han ha." Och tillägger att det enda som kan bringa Lind respekt för kåren är en blå ryck.
Oh.
Lind ska ha sagt att om han förfördelat greve Hamilton ska visst be honom om ursäkt, men eftersom Hamilton inte ens är där så kan han, nej, jag kan inte göra det här och nu. Men det duger inte för Löven och Westfeldt. De kräver att Lind ber om ursäkt där och då inför alla närvarande. Men Lind fortsätter vägra och begär återigen att herrarna ska förklara vad han gjort mot Hamilton. Löven säger att Lind borde vänja sig att ha tand för tunga. Och hur kunde ni ha ett sådant uttryck som ni hade?
Men gud vad de är töntiga.
Och när Lind säger då att han vet inte vad Löven talar om, så flikar Westfeldt spotskt in: "Ja, ni var visst full då efter vanan."
Oh.
Och det här verkar gå runt i cirklar en stund. Stämningen blir mer och mer hetsk och till slut tröttnar Löven. "Då ges ingen annan råd än att herrn ska få stryk." Och Lind svarar: "Ja, så slå mig då."
Och då?
Och det gör han.
Åh, jävlar.
Han utdelar första örfilen. Westfeldt rycker på axlarna och går tillbaka till brännvisbordet.
Ja, men det finns här kakor där.
Lind försöker liksom dra sig undan, men Löven följer efter. Örfilarna fortsätter falla. Assessor Wilson går ut ur matsalen med sin tallrik.
Men då, han går bara iväg med sin mat ifall någon skulle välta den. Han var min sill! Och så
ingen matro här.
Nej.
Borgmästare Ålund, ja, han tycker att det här är ryttmästare Westfeldts sak, inte hans. Och allt han gör är att fälla den odödliga repliken: herr ryttmästare, detta är allt för obehagligt."
Detta är allt för obehagligt. Han är bara commander in chief för den här stan. Nej, men vad fint.
Lind försöker fly, men utgången har blivit stängd, så han kommer bara till soffan i matsalen där han sjunker ner. Doktor Ingman ser då att Lind blöder från ansiktet och försöker verbalt få Löven att lugna ner sig lite.
Det här är läkare alltså.
Löven slutar faktiskt tillfället att slå och knuffar endast Lind. Möjligen är det så att Lind har svårt att försvara sig på grund av sin klädsel. Hans kappa nämns många gånger i hela den här historien, och om det är en slängkappa så föreställer jag mig att han kanske snott in sig så, och inte får ut armarna.
Jag bara så här snurrar runt och bara åh!
Ja, men han är en försvarslös kolmask.
Nej.
I den här soffan.
Han bara ligger och så här vrider på sig.
Ja, nej, men det här är ju tragiskt.
Ja, Lind.
Men nu kommer äntligen Mamsel Rosing och ser med egna ögon då att Löven torvar på Lind, som hon uttrycker sig i vittnesförhöret.
Ja, nu kommer en kvinna in och styr upp det här.
Hon vänder sig till de närvarande och frågar om ingen kan hjälpa, men det gör ju ingen, så hon måste själv gå emellan, vilket hon gör med orden: "Nu är det slut, go herrar." Och då upphör faktiskt Löven med misshandeln så länge att Lind kan räddas in på mamsen Rosings sängkammare.
Men det här är en vanlig lördagkväll i Örebro alltså. Man slåss på societén.
Nej, det är det man inte gör. Nej. Det är det som gör det här så oerhört. Ja, ja. Mm. Kemnärsrätt gör sitt utslag den 4 maj och det är typ, nej, vi vill inte ha det här. Det här får rådhusrätten ta. Mm. Linds juridiska ombud kräver att Löven och Westfäll ska häktas, men det hänskjuter kemnärsrätten också till rådhusrätten och de blir aldrig häktade.
Nej.
Rådhusrätten verkar inte vara så jätteentusiastiska, för det dröjer ända till augusti för deras utslag och dom.
Okay.
Och så här blir det. För det första döms Westfäll till böter eftersom han inte ens orkar infinna sig. Sen finner rådhusrätten att Löven och Westfäll inte kan dömas för edsörjningsbrott som Lind ville, så de kan därför inte döma Löven till 1 år på fästning och 100 riksdalers böter, vilket Lind då yrkade på, utan nöjer sig med att utdöma 15 riksdaler treskiftes för misshandeln plus 50 riksdaler till Lind för läkarkostnader och sveda och värk.
Ja.
Westfäll döms till ytterligare 1 riksdaler 32 skilling för okvädingsord och både Löven och Westfäll får också betala 13 riksdaler och 16 skilling vardera för rättegångskostnader.
Uh-huh.
Linds frikänns dessutom från motanklagelserna om falsk angivelse. Så han är ju vinnaren här.
Ja.
Fast inte helt och hållet.
Nej.
Han, Löven och Westfäll döms alla tre till att böta 6 riksdaler 32 skilling var för att typ slösat bort restens tid.
Ja, men va? Nej, när han har blivit misshandlad.
Sen lämnar han in en hel bibba med besvär till Svea hovrätt i september.
Och så han vill överklaga?
Deras utslag kommer i april året därpå. De går på rådhusrättens linje, men med tillägget att även Linds juridiska biträde ska böta för att slösa bort rättens tid.
Nej.
Och ifall någon, och du kanske undrar, så förekom Hamilton själv aldrig i det här målet. Inte som part, inte som vittne, ingenting.
Men, så han bara figurerar, de bara pratar om honom. Men fanns
ja,
han?
Ja.
Fanns han och fanns hans mössa?
Herregud, ja.
Okay.
Men sen är faktiskt det här målet utagerat och då har förmodligen det allmänna intresset dött ut också.
Mm.
Men ett kort tag hade mamsel Kristin Rosing sina 15 minuter som rikskändis. Redan den 20 april 1836 publicerar Aftonbladet en insänd dikt med titeln Stallrock och stallseder med slutstrofen: Sist kommer fram en amazon att stifta fred i trots av faran, då detta i lyckas skingrar hon den hela vilda krigerskaran. Vad skada hon ej på det urgamla viset, lät samtliga junkrarna smaka på riset.
Oh my god, så hon är en amazon.
I början av maj får Aftonbladet sammanlagt 4 riksdaler 32 skillingbanko som grundplåt till en insamling till en hedersskänk åt mamsell Rosing, för det hon vid det bekanta och boktryckaren Lind begångna våldsuppträdet med sitt vackra mod och rådighet förmått återställa ordningen, under det varken den civila eller militära ordningsmaktens representanter hur du på stället närvarande ville eller förmådde det.
Så det är liksom en insamling av en sån här swish-insamling från folk.
Den anonyma givaren begär att hedersskänken ska förses med devisen: herr ryttmästare, detta är allt för obehagligt. Och fler bidrag flyter in till den här insamlingen. Ofta med en vers eller ett förslag på en devis.
Ja.
Här kommer några exempel.
Ja.
Han torvade till honom: nu är det slut, go herrar. Herr borgmästare, i krig som frid är kvinnan mannen blid. En pastisch på Källgrens byxorna, stallrocken och stallmössan. Det var ett mål av högsta värde, ett mål som plägar orsak ge till mycket blodsutgjutelse, till mycket stryk bland åkare och mycket hundsvoterande bland kärringar och bland tiggare. Kort sagt om äran.
Oh.
Och den här är fin. Dig hell, du hulda amazon, som i en tvist om stallfason med greven nyss och tappert stred och tog boktryckaren i fred. Min aktning Rosing jag dig ägnar på borgmästarämbetets vägnar.
Alltså jag älskar det här. 1836, alltså halva Sverige sitter och skriver hyllningsdikter till Kristina Rosing i Örebro.
Här då. Mamsel Rosing i all ära, men hon borde byxor bära. Herr borgmästaren i all ära, borde tvärtom kjortlar bära.
Ja, kärring kallade de honom därför.
Till slut så ger Mamsel Rosing sig själv till känna i spalterna.
Oh.
Till redaktionen av Aftonbladet. Det har för mig varit högst smickrande att se min obemärkta och ringa person firad för en handling som skyldigheten fordrar och som egentligen tillhör varje husmoder.
Mm.
Nämligen att hålla ordning i sitt hus. Att detta bifall skulle sträcka sig ända därhän att subskription blivit öppnad för att åt mig bereda en hedersskänk har överstigit allt vad den anspråksfullaste egen kärlek kunnat hoppas.
Mm.
Av sådan skäl måste jag för egen del vördsamt undanbedja mig ifrågavarande vedermäle av välvilja. men jag önskar icke dess mindre gärna få begagna tillfället av den yttrade entusiasmen för min visade manhaftighet genom att leda välgörenheten åt ett annat håll och således besanna den gamla satsen att inte ett ont gives som inte medför något gott. Sen berättar mamsel Rosing om en skola för fattiga flickor i Örebro som underhålls av stadens fruntimmer, och hon önskar då att de insamlade medlen kan gå till skolans underhåll. Och i så fall så ska hon, med största nöje och erkänsla, uppbära namnet av vilken som helst bland gamla eller nya tidernas amazoner. Örebro den 9 maj 1836, Kristin Rosing.
Så hon vill inte ens ha pengarna. Hon vill... Jag älskar henne.
Insamlingen slutar på 39 riksdaler och 32 skilling banco som går till flickskolan.
Mm.
Och det är nästan 4 tunnor råg det.
Ja, men det är väl en bra peng till en flickskola, tänker jag.
Och när Kalmarbladet sammanfattar 1836 på själva nyårsafton så nämns att mamsel Rosing rosades i hela Sverige. Och en karikatyr av händelsen ska ha varit spridd åtminstone i Örebro, men den har förmodligen skattat åt förgängelsen.
Nej.
Vilket är så synd.
Jag vill se den här.
Ja, om någon råkar ha den någonstans så hör av er.
Kolla i gamla kistor på vinden. Kolla om ni har ärvt någonting, något kistebrev eller något sånt där. Den kan finnas där.
En lite epilog här då. Per Magnus Lind, han gifte sig med sin Johanna Aquilina, men blev änkling redan 1 år senare.
Nej!
Han gifte om sig, men dog själv bara 36 år gammal och utan bröstarvingar till hela förlags- och tryckeriimperiet och bruket.
Åh.
Verksamheten fortsatte drivas ganska lång tid under namnet Lind, och i Örebro finns än idag Lindska bokhandeln som påminner om den här grundardynastin.
Mm-hmm.
Sven Robert Löven fortsatte klättra upp i graderna och slutade som överst och regimentschef.
Ja, men det är klart han gjorde. Fan, vad förbannad det blir. Han borde inte få jobba med det. Han borde inte få jobba med våld.
För ett tillfälle så fick han faktiskt utlopp för det här. Och det var när han deltog som frivillig på Danmarks sida i Schleswig-Holsteinska kriget 1848-49. Vilket han ska ha gjort med stor framgång och ära.
Han fick väl spöa på folk och fick betala
för det. Han fick döda folk.
Alltså, herregud.
Han fick med tiden obeskrivbara mustascher, jag kommer lägga upp på Instagram, och 4 barn, men det hjälpte inte, för med dem utslocknade den grevliga ätten Löven, så bra jobbat. Kristin Rosing fick tyvärr inte njuta av berömmelsen, om hon nu njöt av den alls särskilt länge. I februari 1837 dör hon bara 40 år gammal.
Nej, så bara 1 år senare?
Ja, mindre än 1 år senare.
Nej!
Kyrkoherden i Örebro är lite rolig, för han skriver gärna små omdömen om de döda i församlingens dödbo.
Okej, får man göra det?
Och Kristin Rosing beskriver han så här. En ordentlig människa, rask i sina företag och även mycket välgörande, rättsinnad. Hon efterlämnade mycket förmögenhet. Och det stämde. Behållningen av boet uppgår till över 10 000 riksdaler. Som mamsel Rosings bror och syster ärver. Och systern tar även hand om mamsel Rosings fosterdotter.
Ja, det är frågan om fosterdottern.
Ja, nej, men hon kommer till mamsel Rosings syster.
Okej, hoppas hon fick det bra.
Men just det skulle jag säga, eftersom vi verkar återkomma till namnet Wrangel den här säsongen. Det förekom faktiskt en Wrangel här också. Han var ett av han heter Tönnes Wrangel. Han var också medlem av Livregementets husarkår.
Tönnes Wrangel. Jag tänker mig att han ser ut som en 1600-tals gubbe. Alla andra är 1830-tal, men han är 1600-tal.
För om han har fått dispens.
Ja, men om man heter Wrangel, då kommer man från 1600-talet. Det bara är så.
Ja, men det var allt för ikväll. Tack ska du ha, Tove. Och vi påminner igen om att den 25 maj så är det soppa och podd på Olofsfors bruk i Nordmaling. Vi ses väl där?
Det hoppas jag verkligen att vi gör. Stort tack till dig, Elin.
Och tack ska ni ha som lyssnade på
Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove.
Du kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lappripod.se och lapprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lappripod@gmail.com.